Hej och välkomna till Cancersnack. Jag heter Emma.
Och jag heter Lotta.
I den här podden snackar vi cancer.
Exakt, det gör vi. Vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter kring cancer eftersom att vi båda lever och har levt med cancer. Emma i form av att hon lever med en obotlig hjärntumör. Och jag levde med en man som hade gallgångscancer som tyvärr lämnade mig för ett halvår sedan. Och vi bjuder även in gäster som får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar och vill därmed försöka lindra ensamhet bland annat, som man ofta känner när man drabbas av något sånt här.
Mm.
Det vi också vill med podden är ju att försöka inge styrka och inspiration genom att bjuda in gäster som kan delge det här. Och det är ju ett bra exempel på det idag med dagens gäst, tänker jag.
Idag har vi bjudit in en otroligt inspirerande och beundransvärd och smart kvinna, måste jag säga.
Mm.
Mona Esmailzadeh. Hon är ju också känd som Dr. Mona och syns ofta i TV4 Nyhetsmorgon.
Exakt.
Hon är en av Sveriges mest framstående hjärnforskare och har även jobbat i 10 år med genetik.
Ja, men alltså hon gör ju populärvetenskap begriplig, måste jag säga. För hon har ju ett otroligt pedagogiskt sätt att förmedla den viktiga och stora kunskapsbas som hon faktiskt besitter.
Otroligt viktigt att få ut det här till oss vanliga som kanske inte jobbar med det här eller är inlästa och experter på det. Att sprida den här kunskapen, otroligt viktigt.
Verkligen. Så att,
förstår ju verkligen.
Ja, verkligen. Vi har sett henne i en massa olika sammanhang på TV4 Nyhetsmorgon bland annat, där hon ofta medverkar och berättar om det här som hon idag ska berätta om. Så vi är otroligt glada att ha henne här.
Vi rullar igång.
Ja,
tycker jag.
Vi gör det. Då säger jag välkommen till dagens gäst, är också känd som Dr. Mona.
Ja, välkommen hit, Mona Esmailzadeh.
Tack så mycket, tack.
Så kul att ha dig här.
Vi har gjort en liten kort beskrivning av dig precis innan. Men om du själv också vill bara kort beskriva med dina egna ord vem du är.
Ja, vem är jag egentligen? Kort kan man väl säga, läkare och hjärnforskare och entreprenör som är besatt av livet och konsten att leva. Och jag har också en stor passion för musik och filosofi.
Besatt av livet, säger du. Vill du berätta varför?
Ja, var kom det ifrån egentligen? Jag föddes ju egentligen i Iran då, i princip rakt ner i revolutionen. Och i princip från det att jag föddes tills vi lämnade Iran så levde vi egentligen undangömda och hemligt. Och därför att mina föräldrar var på svarta listan, kan man säga, på grund av deras politiska engagemang. Och ja, så att till slut så situationen förvärrades ju och många av de människor som vi kände blev arresterade och torterade och avrättade, och vi var till slut tvungna att lämna landet. Så vi påbörjade liksom en lång och dramatisk resa, en flykt över bergen till Turkiet i minus 30 grader och snöstorm. Och jag höll faktiskt på att dö på den resan, därför att min mor, hon tappar mig i den här höga snön och kan inte riktigt hitta mig, det är mörkt mitt i natten och så vidare. Och till slut så får hon, känner hon mitt hår egentligen mellan sina fingrar och drar upp mig ur snön. Och då kommer det upp en nedfrusen, lite ljusblå, livlös tjej. Så att jag höll på att dö där helt enkelt. Jag hade varken puls eller andning, så att de tror att jag är död. Och tar mig till närmaste byn där, en jättefattig kurdisk by. Men där människorna är väldigt vänliga och hjälper och tinar upp mig, så att säga. Lägger mig i en balja med kallt vatten. Mm. Och jag kommer till liv. Och att vara omringad av döden på det här sättet, det gjorde mig besatt av livet helt enkelt. Och konsten att leva. Och det slutade inte där, utan jag har sen utvecklat allt mer också intresse för filosofiska frågor, som till exempel vad är meningen med livet och vad innebär det ens att vara människa och så vidare.
Intressant. Men vilken start i livet alltså.
Ja, men man kan säga att vi var ju bland de som hade tur, som lyckades överleva, som liksom kom igenom den här resan, kom liksom igenom den här dödstunneln och klarade oss. Så att vi är ju otroligt tacksamma för det. Så egentligen så är det inte, det är inte på något sätt synd om oss, utan tvärtom. Och därför har vi också ett ansvar att se till att göra någonting bra av vårt liv. Det är så jag känner i alla fall. Att har man liksom överlevt och kommit ur någonting tufft, då har man ett ansvar på något sätt. Det känns i alla fall för mig så, att jag har en plikt att se till att göra någonting bra av mitt liv. Och det är någonting jag faktiskt försöker tänka på de dagar när man känner sig lite nere på något sätt.
Jag älskar också att du säger att det inte är synd om er för att ni har gått igenom det. Alltså, att se det istället som en styrka att ni tog er igenom det. Att det, alltså det är imponerande och det är beundransvärt. Sen satt ni också i en situation där ni egentligen inte hade något val.
Ja, precis. Och vi, ja, men vi har fått en andra chans i livet egentligen, som många inte får. Och det tror jag man glömmer lätt bort att det är så. Därför att man tar livet för givet på något sätt. Man tar sin hälsa för givet, man tar livet för givet. Och det, så är det ju inte.
Nej. Har du något tips på, vi pratade lite här innan om just det att ta livet för givet. Har du något tips på hur friska personer faktiskt kan ta vara på livet? Trots att de kanske inte har mött döden eller så stora frågor. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Och jag tror att det är lite samma sak som den här frågan. Liksom, men vad, hur är man lycklig till exempel? Jag går omkring och tänker mycket på det själv nu för tiden. Att, vad är lycka egentligen? Och, en aspekt kan ju vara att påminna sig själv om att bara det att ha avsaknad av olycka är faktiskt ganska lyckligt på något sätt. Alltså att slippa elände, slippa smärta och så vidare. Så att, men det är det som är kruxet, precis som du säger. Alltså, måste man verkligen vara där nere för att kunna uppskatta det här? Och där är mänskliga naturen lite lustig. På något sätt verkar det som att ja, vi måste nästan ha lite motgångar för att kunna uppskatta det där positiva. Och där tror jag man måste bara intellektuellt hela tiden påminna sig om det där. Men där tror jag också att människor som har varit igenom eller som går igenom tuffa saker, som exempelvis cancer, det, om man lyckas att vända på det och se det som en styrka faktiskt, och se det som en tillgång att man faktiskt uppskattar det, alltså ha hälsan i behåll sen, och på ett helt annat sätt än andra människor. Det tror jag är viktigt. Sen är det ju i och för sig, det är lätt att säga det när man själv inte är i den svackan precis då. Så att skulle du frågat mig när jag själv sitter lite halvmelankolisk och deppar av på grund av någon motgång, så kommer jag säkert att ge ett lite mörkare svar på något sätt. Men det gäller att så fort man får den här lite, när man ändå kan lyfta tanken lite, så är det bra om man lyckas faktiskt tänka på det. Att se det som en styrka och ta vara på det. Göra någonting positivt av det istället.
Mm. Bra svar tycker jag. Ja, vi sa ju också i förra avsnittet att kris är utveckling. Och jag tänker det också med dina erfarenheter, att det också har fått dig troligtvis att utvecklas väldigt mycket.
Ja, och lustigt nog, alltså, återigen det här med vad märkliga vi är som människor, att trots att man har varit med om och nästan dö och så överleva och komma ur en tuff situation, så är det ändå inte för nu i ganska mogen ålder som jag bara här om veckan faktiskt tog det här till mig ordentligt. Och nu använder jag av det hela tiden nästan. Så fort jag känner en motgång så tänker jag på det här citatet. You either win or you learn. You never lose. Och den tycker jag är så bra. Tidigare så skulle den liksom låtit som nonsens i mina öron på något sätt. Jag vet inte om jag liksom har varit för ung för att verkligen. Därför att där har det alltid bara handlat om att vinna, vinna, vinna. Mm. Och sen har, när man förlorar så är det som ett misslyckande. Om det nu är gentemot en sjukdom eller en, det kan vara någonting litet bara. Men det spelar ingen roll. Utan, men idag så, varenda misslyckande jag gör, det som jag i min värld uppfattar som misslyckande, det tar jag, då läser jag upp det här citatet för mig själv. Mm. Att okej, okay, så idag så vann jag inte, men jag lärde mig något.
Ja, men livet har ju sidospår och alla kommer vi ju gå igenom misslyckanden. Och jag tror att det går ju inte att tänka så att vi inte vill hamna där, för att alla kommer vi göra det och det kommer
så
ju att hjälpa
definitivt.
Oss på vägen.
Så är det.
Och som vi pratade om för avsnittet, att i en kris så kommer en utveckling. Och det känner ju vi också igen oss jättemycket i det när du säger, när du berättar om det här. Men har du någon erfarenhet av cancer?
Inte personligen. Ännu i alla fall. Men jag har haft personer i min nära omgivning och också naturligtvis i egenskap av läkare tidigare. Så att, ja, vad ska man säga om cancer? Det är ju på ett sätt så tänker jag, det finns liksom mycket stigmatisering ju runt det, och det vet väl ni bättre liksom, än någon. Men jag tror att jag har ju också sett faktiskt en ganska positiv sida av det. Just till exempel hur otroligt snabb utvecklingen går. Och det tror jag faktiskt många inte är medvetna om. Alltså, de flesta har ingen aning om att det om 10 år kommer vara något helt, helt annat. Mm. Och att även för människor som är drabbade av det idag så finns det enorma möjligheter att hela spelreglerna ändras ganska radikalt.
Ja, men vi hörde dig på TV4 Nyhetsmorgon när du pratade om det här. Att vi har lyckats minska dödligheten i cancer med 25% de senaste 25 åren.
Mm.
Och att det bara är början på någonting ännu häftigare som kommer hända.
Precis.
Vill du utveckla det?
Ja, nej, men om man tittar generellt så har ju de senaste 100 åren varit ganska ja, men bra om man ser på medicinsk utveckling. Vi har lyckats bota en massa olika sjukdomar och gjort en massa bra saker. Men det är verkligen ingenting jämfört med det som komma skall. Därför att om man ser rent matematiskt på det så att säga, och ser hur går den här utvecklingen, då går den här kurvan så otroligt snabbt framåt. Så att om man, alltså, de kommande 100 åren, de kommer inte motsvara 100 år med den takten som vi känner till idag, utan det kommer motsvara ungefär 20 000 år av utveckling. Och det låter ju helt galet.
Det går inte att greppa.
Nej, det går inte att greppa, precis. Och det är väldigt viktigt också att förstå att vi faktiskt, mänskliga hjärnan kan inte riktigt förstå det. Därför vi är väldigt dåliga på att förstå såna här så kallade exponentiella samband. Ni vet, de här kurvorna som böjer sig som en hockeysticka uppåt.
Mm.
Och därför är det viktigt att komma ihåg att det ändå är så. Mm. Därför att utvecklingen går verkligen i en raketfart. Och där kan vi ju bara kanske relatera till, tänk er det här med mobiltelefoner för 20 år sedan och nu.
Mm.
Vi lever i en helt annan värld.
Mm.
Och precis den resan tror jag att man kommer att göra inom hälsa.
Ja.
Under de närmaste 20 åren.
Vill du utveckla det? Hur tänker du då?
Ta till exempel genetiska saxar som man pratar om idag. En teknik som ganska enkelt, precis och billigt och snabbt kan gå in och klippa och klistra i gener. Alltså i vår arvsmassa. Och bygga om generna. Det ändrar ju förutsättningen för liv och död helt enkelt. Mm.
Jag hörde dig berätta i en intervju om en flicka i London som hade leukemi.
Mm.
Och där man tog till den här gensaxmetoden och hon blev botad genom det.
Ja.
Vill du berätta mer om det? Och varför görs inte det här? Alltså det här verkar ju varit en pilotstudie då på henne. Eller var, ja, hur alltså, gick det till?
I hennes fall så var det ju lite sista chansen räddning. Okay. Hon hade ju inte klarat sig, annars hon hade dött. Mm. Och man kan säga att det här i hennes fall så det man gjorde var ju att tack vare de här genetiska saxarna så går man och ser till att andra celler i kroppen som har med immunförsvaret att göra lär sig att attackera och ta bort de här tumörcellerna. Så att man använder kroppens egna celler för att utrota cancercellerna på ett väldigt elegant sätt. Mm. Det här är bara början. Och det är absolut så att man håller på nu med flera såna här. Mm. I Kina har man gett till exempel använt den här metoden hos personer med lungcancer. Och man håller också på med andra cancerformer nu, till exempel magsäckscancer och så vidare. Men det är klart att det är ju så med alla såna här medicinska. Man måste också se till säkerhet och andra aspekter. Så att det måste genomgå sin procedur så att säga. Och de här, så att det är en rad av studier som görs just nu och som nog kommer att publiceras allt mer under året som kommer här.
Mm. Vad görs i Sverige då vad gäller gensax?
Alltså i Sverige så har man också gjort ganska, för det första så är ju en av de här personerna som står bakom det här är ju, hon är inte ursprungligen svensk men hon är tillhör ett svenskt universitet så att säga och så det är ju, vi är involverade i det på väldigt många olika plan på det sättet. Och man har också gjort forskning som exempelvis om vi pratar om det här med att designa barn i framtiden så har man faktiskt påbörjat den typen av forskning när man går in och ser kan man klippa och klistra och ta bort sjukdomsgener så att bebisar får komma till världen friska. Mm. Och där har man gjort sådana studier både i Sverige och Kina exempelvis. Men nu finns det ju ganska strikta etiska regler kring att man får inte låta det här fostret bli mer än 2 veckor exempelvis och så vidare. Så att det finns väldigt många, det finns både tekniska svårigheter fortfarande men framförallt etiska frågor här som man ju måste ta hand om. Och det är faktiskt också viktigt att börja diskutera de här frågorna. Mm. För att alla förstår ju att det är ju superbra om vi kan klippa bort sjukdomsgener. Men frågan blir liksom, vad ska man få och inte få manipulera?
Ja, men vad tror du då har hänt inom den här tekniken om vi säger 20-30 år?
20-30 år? Ja. Då tror jag att vi kommer att skratta åt det att vi överhuvudtaget blev sjuka på det här sättet.
Redan
kommer,
då?
Absolut, 20-30 år? Ja. Ja. Nej men liksom... Det är så här att men tänk dig återigen, tänk på mobiltelefonen för 20 år sedan så skulle det låtit löjligt ändå om någon sa att du kan skypa med någon i USA eller om du hade berättat det här för någon på 1700-talet så hade de liksom bränt dig på bål för att men så att om 20-30 år så tror jag att vi kommer skratta åt det faktum att vi blev att vi ens gick till läkare när vi väl var sjuka. Liksom. Då tror jag att man kommer att se till att allting fixas preventivt. Mm. Vi kommer att både se på genetiken till exempel, kartläggningen av gener. För 13 år sedan så tog det över 10 år och kostade över $3 miljarder att kartlägga en enda människas gener. Mm. Och idag så kan du göra det på några timmar och på ungefär runt kanske $1,000.
Så det är ingen klassfråga så?
Nej, och om 20-30 år då kommer det vara gratis att göra det. Och jag tror att man kommer att göra det på alla innan de föds.
Det här är så, alltså det är så svårt, det är så otroligt intressant men det är så svårt att ta in. Jag tänkte på gener, klippa och klistra gener. Men det är otroligt bra och fantastiskt om man kan få fram sådana här metoder. Just precis. Med tanke på att generna har så stor betydelse för vår hälsa.
Just det. Och jag tror att det är viktigt det där med att förstå så här, varför är det så svårt att greppa för oss? Varför låter det som sci-fi? Jo, därför att vår hjärna, den kan bara förstå såna här linjära samband. Det vill säga, om jag säger till exempel att vi tar 30 steg härifrån ner ut till parkeringen här. då kan alla förstå det. Ni kan liksom visualisera att vi går, vi tar 1, 2, 3, 4, 5 steg och så vidare och så kommer vi ner till parkeringen här. Men om jag säger låt oss ta 30 exponentiella steg, då kommer det vara väldigt, väldigt svårt för er att faktiskt säga vart vi hamnar efter 30 steg. Därför att och egentligen så är det, ja, ni vet, exponentiellt, det betyder liksom att det blir från 1 till 2, 2 till 4, 4 till 8, 8 till 16. Så man dubblar det varje gång. Och då tänker man, så svårt borde det väl ändå inte vara att förstå 30 sådana steg. Men 30 sådana steg innebär att du hamnar, det är över 1 miljard meter. Och det innebär att du kan runda, liksom, du kan härifrån och runt jordklotet 26 gånger. Det är 30 exponentiella steg jämfört med 30 linjära vanliga steg härifrån och ner till parkeringsplatsen. Och på samma sätt, om vi tänker de här teknologierna, det går så snabbt och de utvecklas så häftigt. Och det görs på det här exponentiella sättet. Så att det kommer, vi, oavsett hur vi tror att framtiden blir, så kommer det vara en underskattning. Så häftigt är det.
Tror du att det kommer vara så i framtiden att man kan ungefär likställa det med hur det är inom plastikkirurgin idag? Eller liksom att idag betalar man för att göra ändringar på sitt utseende. I framtiden kan man betala för att göra ändringar liksom, ja, i sin kropp.
Det tror jag, med en viss skillnad. Ja. Och det är att de här teknologierna vi pratar om, de är fortfarande lite dyra idag, va? Att kolla BRCA-gener kostar i alla fall en 20-30 tusen faktiskt. Men vilket fortfarande inte är mer än ett par nya bröst, så som jag har fått höra vad det kostar. Men skillnaden är att jag tror att det kommer att bli extremt mycket billigare. Så att jag tror att det kommer vara i princip gratis att göra det om vi nu pratar 20 år eller 10 år. Men så att på det sättet så kommer det inte bara vara vanligt att vi faktiskt tittar på vår hälsa och förhindrar sjukdomar, utan det kommer också vara demokratiserat, det vill säga alla kommer kunna göra det. Ja. Det är inte bara människor som... Nej, det kommer inte vara en klassfråga alls.
För det är det man tänker lite idag, att det är så. Men,
ja, men se på mobiltelefonen återigen. Jag börjar bli lite tjatig om det här, men jag tycker att det är en så bra analogi. För att mobiltelefonen, du kan vara urfattig liten pojke i en väldigt fattig ort i Bangladesh, men ha tillgång till mobiltelefon. Vad innebär det? Jo, det innebär att du faktiskt är mäktigare och har tillgång till mer information än vad amerikanska presidenten hade för 30 år sedan. Det är ganska häftigt.
Det är väldigt häftigt, ja.
Verkligen. Men jag tänker också när du pratar om det här med sjukvården, att jobba mer i förebyggande syfte istället för att vänta. Där tänker jag direkt att vi går till tandläkaren och kollar våra tänder.
Precis.
Varför jobbar vi inte så när det gäller kroppen?
Ja, men jag tror att det är en kombination av egentligen två saker. Dels är det här med inställning. Alltså, inom sjukvården så är vi så vana vid att du får bara komma om du har problem. Och det är det vi tittar på. Så det är det ena aspekten. Sen tror jag också att det är en kunskapsfråga. Det är svårt för läkare att hålla sig ajour med allting som händer. Det går så snabbt. Som sagt, kom ihåg de här 30 exponentiella stegen jag pratade om. Det är svårt att greppa överhuvudtaget.
Men tror du vi kommer kunna lura döden?
Ja, det är ju... Du vet, Benjamin Franklin, han var ju en klok gubbe och han har sagt att det finns bara två saker här i livet som är helt säkert, det är att vi måste betala skatt och att vi kommer att dö. Och det kan faktiskt vara så att det visar sig att han inte hade rätt. I alla fall vad gäller döden. Därför att precis som att vi nu kartlägger vad det finns för sjukdomar i generna, så lär vi oss också mer om åldrande mekanismerna. Och så fort vi har kartlagt och vet exakt vad det är som gör det, ja, men då kan vi precis, som jag sa innan, man går in och klipper och klistrar och ser till att stoppa det. Men alltså där är det också, jag tror att det, folk brukar liksom, nej, men är det inte så mycket svårare ändå i gener? Och det liksom, men tänk er ett Word-dokument till exempel som du skriver på din dator eller när du skriver i din telefon. de flesta av oss, nästan alla, vi har ju ingen aning om tekniken bakom det där. Vi kan ju ingenting om det väl. Men vi vet alla hur vi faktiskt skriver och klipper och klistrar. Tar bort felstavningar till exempel. Du kan till och med, det finns en funktion där du går och trycker så att du kan söka efter stavfel, va? Och hitta och ersätta. Precis så kommer man kunna göra i våra gener och hitta stavfel i det här systemet, som till exempel cancer, klippa och klistra. Så att jag tror att eventuellt kommer vi kunna lura döden. I alla fall om man går efter den här exponentiella kurvan. Så om inte någonting väldigt märkligt skulle hända i världen som gör att den här snabba utvecklingen bara av någon mystisk anledning dör ut eller stannar upp, så tror jag att vi någon gång kommer komma dit. Men jag tycker att den viktigaste aspekten är egentligen hur vi lever medan vi lever. Så att jag tror att självaste tidsaspekten, åldersaspekten av den är mycket mindre intressant. Utan det handlar om att leva medan man lever.
Ja. Nej, men jag tänkte på det här som du sa, att i framtiden så kommer vi jobba mer förebyggande sjukdom. Mm. Att vi kommer mer ha det tankesättet. Rent då att vi kommer kunna klippa och klistra gener som du har pratat om. Men jag tänker så här, livsstilsmässigt till exempel. Förr så dog vi ju väldigt mycket av fattigdom och infektionssjukdomar. Mm. Och idag så dör ju 7 av 10 av hjärt- och kärlsjukdomar i västvärlden. Trots att vi har kunskapen som säger hur vi ska leva för att inte drabbas av sjukdom. Hur tänker du där? Alltså, varför tar vi inte till oss riktigt den här kunskapen idag?
Ja, men alltså, jo, precis. Och det är ju så. 7 av 10 dör av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, precis som du sa. Och majoriteten av de här sjukdomarna kan vi idag faktiskt förhindra. Så även om du tittar på cancersjukdomar så handlar det ju till väldigt stor del om tidig diagnostik. Men också som du säger att det finns livsstilsfaktorer som påverkar. Där tycker jag att det finns lite olika aspekter som är viktiga. Dels så är det ju viktigt att komma ihåg att livsstilsfaktorer är väldigt viktiga. Men det finns faktiskt många människor som lever perfekt och ändå drabbas av cancer till exempel. Det är en viktig aspekt. Men vi sitter fortfarande med en hjärna som till skillnad från den här exponentiellt utvecklande teknologin inte har utvecklat sig exponentiellt, utan den är ju likadan som den var för 50 000 år sedan.
Den ligger lite efter.
Den ligger lite efter. Och vi har ett belöningssystem som vi måste mata för att den liksom, för att våra beslut ska göras på rätt sätt. Och vi har också ett känslosystem i hjärnan som inte alltid jobbar för oss. Exempelvis så är ju många människor rädda för att liksom veta saker om sin hälsa i förväg, för tänk om, alltså, och rädslan kan ibland göra, ja, men den kan ju ta koll på dig för att du är för rädd för att, precis som du besiktar bilen, besiktar din kropp till exempel. Men du är inte rädd när du besiktar bilen, för det är inte så känsloladdat, medan man är så rädd för till exempel att upptäcka en tumör så att man vill inte.
Hur ska vi få bukt på det problemet?
Kunskap tror jag faktiskt hjälper oss till stor del, och sen så måste man få lära sig om, ja, men både lära sig om hur man faktiskt kan förhindra sjukdomar, men också lära sig om hjärnan, hur hjärnan fungerar, för att lura den dit man vill.
Hur mycket vet vi om hjärnan idag? För förut vet jag att man har pratat om ungefär 10% av hjärnans kapacitet. Men vad vet vi? Alltså, det är ju länge sedan jag hörde det, men vad vet vi?
Hur alltså precis, vet det vi? Där med 10%, det är, har man ju, tidigare så har man ju sagt att nej, men vi använder bara 10%
av vår hjärna. Ja, det är det jag tänker på.
Precis. Men, och det kan man säga att vi använder ju definitivt mycket, mycket mer hela tiden, men alltså till och med när vi sover så kör ju hjärnan, har ju hjärnan sitt liv. Men man kan säga det här med hur mycket vi vet om hjärnan. Jag skulle säga så här att vi vet idag mycket mer än vi gjorde för 20 år sedan. Och vi har också tekniker som kan hjälpa oss att förstå hjärnan mycket bättre. Men om, alltså vi är vi är extremt mycket i lindan. Så att jag skulle säga att vi vet ungefär lika mycket om hjärnan idag som man visste om hjärt-kärlsjukdomar för 100 år. Nej, men alltså det är en, vi har en lång väg att gå. Men betyder det att vi måste vänta 100 eller 20 år för att innan det liksom blir framsteg där? Nej, och det är det som är skillnaden. Mm. Att i och med att det går så himla snabbt så vägen dit är lång. Men jämför det med om du liksom är en sköldpadda och ska gå den vägen eller om du har ett jetplan som ska ta den vägen. Det är skillnaden. Mm. Mot hur det har gått när det gäller att förstå hjärt-kärlsjukdomar och hur vi nu kommer att förstå hjärnan. Nu pratar man ju om ett digitalt lager eller the neural lace som man till exempel Teslas vd och Facebooks vd nu pratar om. De har ju hela grupper som sitter och jobbar på att försöka ta fram plattformar där mänskliga hjärnan och datorn ska kunna mötas. Mm. Där människa och maskin liksom ska giftas ihop. Mm. Och det låter ju galet, men tänk er, vi går ju hela tiden omkring med den här mobiltelefonen i handen och den hjälper oss på olika sätt hela tiden. Mm. Vi lägger ju inte ens ett telefonnummer på minnet längre. Vi googlar upp saker och så vidare. Men om 10 år så kanske du istället, man pratar ju om att man vill operera in det här digitala lagret på hjärnbarken istället. Så att istället för att ha den här i handen så behöver du bara tänka, just det, vad var adressen nu till det där jag ska till? Och så vet du det redan. Och det kanske du vet innan du ens har hunnit bli medveten om att du har googlat upp det. Så att, och det låter galet återigen, men kom ihåg de där 30 exponentiella stegen.
Precis. Och hjärnan är ju otroligt komplex där alltså.
Verkligen.
Men jag tänker, alltså, det vi vet idag om hjärnan, vad kan hjärnan göra för vår hälsa? Till exempel det här med inställning som man har hört mycket kan hjälpa oss väldigt mycket. Jag har hört att evolutionen sållar ut pessimister, har jag hört någonstans.
Alltså, ja, det är intressant. Nej, men man har faktiskt sett att optimister lever längre. Man har sett på enäggstvillingar där liksom som ju har 100% samma genetik, men den som har varit optimist och levt på det sättet lever faktiskt längre. Och man ser också på de här så kallade centenarians, alltså 100-plus-åringarna, att de har en mycket mer, de ser mer det halvfulla glaset så att säga. Mm. Och det handlar inte om att de har levt lyckliga och glada liv rakt igenom. Inte alls. Alltså många av de här har ju suttit på, ni vet, man ser sådana som har suttit i koncentrationsläger men lever väldigt länge. Mm. Och det är klart att där finns det ju både en genetisk aspekt där vissa av oss är mer långlivade, men det här med att vara optimist hjälper definitivt också.
Vad kan man göra själv där? Exakt, på den biten?
Hur övar vi på den biten?
Ja, det blir ju lite så här hönan och ägget problematik såklart om man nu är i grunden pessimist. Men jag tror ju på att människor har en enorm förmåga att faktiskt kunna ändra på sättet vi tänker på sättet vi är. Och man pratar ju om plasticitet i hjärnan till exempel, det vill säga att tidigare så trodde man ju att hjärnan liksom är mer statisk, att vi lär oss ungefär upp till en viss ålder och sen så är det kört på något sätt. Men ni vet, man kan inte lära en gammal hund sitta.
Man är klar vid en viss
punkt precis. I livet. Men det har ju visat sig att vi ända liksom, livet ut kan påverka hjärnan och modulera om den med olika tricks. Så att det gäller att för det första bestämma sig, tror jag, för att man vill vara en optimist.
Jag tänker typ att lycka är som en muskel. Att man kan se det lite så. Att man kan träna sig till att vara lycklig eller att försöka ha ett mer optimistiskt sätt.
Ja, det var en väldigt intressant analogi. jag brukar ju, alltså hjärnan är ju absolut som en muskel. Ja. Det är ju liksom, det är ju, ja men du måste liksom hålla igång det om den ska förtvina. Hjärnan, det är ju du. Du är ju hjärnan. Du måste lära dig bemästra den.
Man måste bestämma sig.
Du måste, och där är första steget att vilja det.
Mm.
Att vilja bli optimist. Mm. Och optimist, jag vet inte. Alltså, jag tycker inte, jag är en optimist på det sättet att jag tror absolut på en bra framtid och jag tror att vi kommer göra fantastiska saker med de här teknologierna och så vidare. Men jag tror inte, alltså optimist innebär ju inte att man bara går omkring och liksom skrattar och ler hela tiden. Nej. Det är inte så livet ser ut.
Nej.
Det är inte så det är att vara människa.
Nej.
Men vi måste vara ledaren återigen. Alltså, du måste föra hjärnan dit du vill.
Nej, men det är som det här som vi pratade om innan, att det känns som att när man väl är nere där längst ner i botten, då samlar man på sig massa energi för att nå toppen, och det gör man efter en sån här liksom, nedslag.
Just det, det blir som ett liksom, nej, men jävlar anamma.
Ja, att nu, och de nu behövs ju också. Man kan ju inte bara vara där uppe på toppen hela tiden och vara en superoptimist och lycka.
Nej.
Det blir ju bara ett skådespel till slut.
Ja, precis. Och där tycker jag också det är en väldigt intressant... Jag går omkring och funderar också mycket på de här dagarna. Vad, liksom, skillnaden mellan att vara lyckad och vara lycklig, den är väldigt stor.
Det är helt olika saker.
Det är två helt olika saker.
Mm.
Och det är nästan så att det är större risk att vara olycklig om du är lyckad på något sätt, tänker jag. Därför att då förväntar du dig ju att... Ja, men man går omkring och känner att men om jag nu är så lyckad borde jag inte också vara lycklig.
Ja.
Så kravet på att vara lycklig ökar i takt med hur lyckad man är.
Precis.
På något sätt.
Ja, men det är också så att man har en föreställd bild i huvudet av hur livet ska bli och hur man vill att livet ska bli. Och när det väl blir så bara, men vart är min lycka? Vart kommer den inte snart? Alltså det har vi ju hört många gäster som vi har haft i podden också. Och vi har ju också upplevt det, att det är ju inte där lycka finns. Och även fast man lever med en sjukdom till exempel, som säkert många gör som lyssnar på oss och som vi har gjort, så gäller det att försöka se det som man faktiskt har runt omkring. Och det är ju någonting som har kommit med, som vi har pratat om mycket, Emma. Att vi ändå, alltså att det här som hjärnan har en fantastisk förmåga att anpassa sig. Man tror inte att man skulle klara av det som man har gjort på det sättet som man har gjort och ändå funnit så mycket lyckliga stunder och så mycket värme och kärlek och liksom fantastiska minnen i
allt. Ja, men precis. Det vet ju ni bättre än någon, tror jag. Och jag tror också att det på något sätt är viktigt att inte... Alltså folk klassificerar människor så himla mycket efter så märkliga... märkliga grupper. Ja, men till exempel det här med om man är sjuk eller inte. Det var som när du frågade mig, jag har ju inte haft cancer än, men alltså, egentligen om jag inte skulle se till att förhindra och så, alltså, vi drabbas ju allihopa förr eller senare av de här sjukdomarna. Så det är precis som, ja, men, har du någonsin varit deprimerad eller nere, eller, alltså, det är en del av livet, och istället för att dela upp oss i liksom, vi och dem tänk eller så är det ju mycket, det är synd att vi inte bara omfamnar att människor ska få vara människor och få vara den de är. Alltså, sjukdomen ska inte få definiera dig. Nej. Jag tror att det är en extremt viktig sak. Alltså om sjukdom och de situationer man har varit igenom ska få definiera en, hela en som människa. Då tror jag att man, då skulle vi liksom inte, ja, men det skulle inte alls bli rätt, tänker jag.
Det vet jag också när jag har suttit och läst på om dig och tittat på klipp. Och, alltså det du pratar om, det ger otroligt mycket hopp till oss som också lever med kronisk cancer, tror jag. Att den kanske inte behöver vara kronisk.
Nej, precis.
Och även också om man har den i hjärnan, för hjärnan har varit, alltså när jag blev sjuk så var det väldigt så här, oj, vi vet inte om vi kan göra någonting.
Just det.
Och bara under de här 5-6 åren som jag varit sjuk så är det otroligt stor skillnad. Då har man väldigt mycket mer kunskap. Mm. Och man har behandlingar och man kan gå in och göra saker.
Precis. Och jag tror att det är precis det jag faktiskt gärna vill förmedla. Att tidigare, fram till nu, så har vi lite grann varit en slags passiv produkt av evolutionen och av, jag menar, av allt det vi har kommit på och så vidare. Men härifrån... och framåt så är vi med och färgar och skapar framtiden på ett helt, helt radikalt annorlunda sätt än vi tidigare har kunnat göra.
Mm.
Och då är det många som, men ni vet, ska man gå in och pilla i evolutionen och så vidare.
Mm.
Och det gör vi redan, vi har gjort det med till exempel glasögon. Jag vet inte om ni använder ni linser, ja, eller glasögon. Ja. Det är ju så här att skulle du levt för, om vi går tillbaka 50 000 år igen och säger att, ja, men, alltså folk med sämre syn hade ju inte överlevt i djungeln, för du hade missat den där ormen och så hade den, eller lejonet, så hade du blivit uppätet och så hade de generna, den genpoolen som ger en sämre syn, den hade försvunnit. Men tack vare att vi har gjort glasögon, det är ju en superpower egentligen, glasögon. Det är ju egentligen en artificiell grej som gör att du helt plötsligt får överleva och vara lika bra som alla oss andra som inte har dålig syn. Va? Så att vi är inne och manipulerar. Och tack vare det så får de här liksom, generna, sämre syngenerna, de får överleva.
Mm.
Så att vi manipulerar redan.
Sådana metoder kommer.
Alltså. Evolutionen. Men i framtiden kommer vi kunna göra extremt mycket mer.
Ja.
Men så då, alltså, om vi inte hade skapat till exempel glasögon eller linser, hade det dött, de generna dött ut då?
Ja, många av de personer som vi har runt omkring oss eller, med glasögon, de hade kanske inte existerat.
Nej.
Så, är det, så det är klart att vi går in och pillar i evolutionen hela tiden.
Precis.
Utan att veta om det, utan att tänka på det. Mm. Men återigen, det är för att vi är så vana vid det. Men vadå glasögon? Det är väl ingen grej?
Mm.
Nej, men det där digitala lagret på din hjärnbark om 10 år kommer heller inte vara någon grej.
Precis.
Den kommer vara lika naturlig som din smartphone är idag.
Mm. Därför det är så bra att du är här och pratar med oss om det här. För att då tror jag också att det är lättare att förstå och ta till oss allt det här. Att faktiskt förstå att glasögon är också en del av det här.
Ja,
och att vi redan gör det.
Precis.
Men hur?
Och lika mycket som vi tar det för givet idag kommer som sagt urhäftiga. Skillnaden är bara att om vi ser härifrån 10 år framåt, då kommer vi liksom, det kommer vara så extremt mycket häftigare grejer. Mm. Jag menar, redan idag så kan du tack vare kopplingen mellan människohjärnan och artificiell intelligens till exempel få en blind människa. Man har ju gjort sådana här försök där man får en blind person att börja se och uppleva världen. Det är ju alla de här sakerna, skulle vi prata om de här med en person för 100 år sedan, då skulle de tro att vi är galna.
Jag har hört dig säga att du tycker att läkare ska ordinera socialisering och det här med ensamhet och hur viktigt det är för oss.
Och det tycker jag är en intressant aspekt, för att på tal om det här med livsstilsfaktorer. Alla vet att det är viktigt att äta rätt och träna och röra på sig och så vidare. Men och går du till en doktor så frågar de ju om du röker och hur mycket du dricker och så vidare. Men det är nästan ingen som frågar hur ditt sociala liv ser ut.
Mm.
Mer än att de kanske bara ska fylla i om du är sambo eller gift eller och så vidare. Vilket är helt löjligt, därför att ha ett socialt fattigt liv, det är lika hälsofarligt som att röka. Och det här har man sett i jättestora forskningsstudier. Så att det här med att familj och vänner, det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för dig livsstilsmässigt. Och vi har ju blivit så vana vid att man skaffar sin lägenhet, man bor själv, jag vet inte hur pass naturligt, om vi nu ska prata naturligt, så hur naturligt är det då? Att vi ska gå omkring och vara ensam, vi är ju flockdjur liksom.
Ja, då kan jag tipsa om dokumentären som går, eller finns på SVT, den heter The Theory of Love. Det handlar om svenska och hur ensamma vi är. Vi sitter hemma på vår egen kammare.
Ja,
otroligt intressant. Det är precis det här du är inne på också. Att socialisering är så viktigt.
Ja, verkligen.
Och ändå är vi så ensamma egentligen.
Precis, och det är inte särskilt flummigt. Liksom, så här, men nu ska vi samlas. Utan egentligen händer ju saker i hjärnan.
Mm.
Du får ju ett ökat flöde av dopamin. Ja,
precis, som det är, jag tänkte som fråga, är, vad är det som händer i vår hjärna?
Precis, så egentligen så, och också att du får liksom bättre serotoninnivåer som gör att du inte går omkring och blir nedstämd på samma sätt. Så att det är extremt, extremt viktigt.
Mm. Vad är dopamin?
Det är den kemiska substansen i hjärnan som gör dig lycklig. Mm. Som gör att du känner lyckokänsla och glädje. På samma sätt är det dopaminet som flushar när du blir förälskad. Eller när du har sex. Eller äter en jättegod måltid. Eller lyssnar på musik som får håret att resa sig. Liksom.
Vi pratade faktiskt om det i förra avsnittet, att jag kommer på mig själv att jag har blivit en dopaminjunkie just nu. Jag vill bara ha så här roliga, härliga saker hela tiden.
Ja, då är vi två.
Ja, okay. men att man måste ändra de här sakerna man gör hela tiden. Och ändra substans och ändra, öka. Och liksom.
Ja, alltså nyhetsvärde är ju, det ökar ju också dopaminet i. Men egentligen handlar det om, jag tror att mening, alltså saker som är meningsfulla, som berör. Mm. Det tror jag är viktigt faktiskt. Ja. Därför att, hur ska man säga, alltså för att man kan göra, du kan också, jag älskar att festa till exempel. Mm. Det är ju också dopaminflush.
Ja.
Men du vill egentligen, om du bara skulle göra saker som ger lite kortsiktiga dopaminflusher, så blir det ju nästan som bara en drog som du måste underhålla det.
Mm.
Men du måste liksom på något sätt navigera och hitta mening i det där.
Mm.
Se till att, liksom, att det känns meningsfullt, att det betyder något, att det berör på något sätt.
Jag tycker det är så,
för att det ska vara mer varaktigt.
Ja. Men det är så härligt att höra dig prata om det här, för att jag tror att så här, man förknippar till exempel att träna, vet man ju, är liksom det bästa pillret mot depression till exempel, att det liksom har en otrolig förmåga på vårt psyke, för att det blir en sån här endorfin flash av
det.
Men att det även finns andra delar, det behöver liksom inte bara vara en fysisk träning.
Nej, precis, och där tror jag också att, nu som sagt, det är ju bra, väldigt viktigt att röra på sig och så vidare, men jag skulle säga minst lika viktig, de här sociala bitarna. Eller, och där återigen, på tal om dopamin, så handlar det ju om att oavsett vad du gör så måste det vara någonting som din hjärna tycker är otroligt kul för att det ska hålla i längden. Så att det, liksom, det lönar sig inte, om jag hatar att springa, så är det ändå inte det jag ska göra kanske.
Nej.
För att det finns andra saker, jag kanske ska dansa som jag tycker är kul.
Ja, det här tror jag kan vara jättebra för våra lyssnare att höra, att man faktiskt gör något som man tycker är kul och roligt och som ger en mening i livet.
Man behöver inte tvinga sig ut i löparskogen. Bara
nej,
för
precis. Och det är klart att jag menar, det är en bra träningsform, men egentligen så tror jag det handlar om, det är att göra saker som man kan göra verkligen livsstilsmässigt, alltså som kan hålla livet ut. Mm. Så att du, jag menar, tycker du att broccoli är gott, så ät det, men gör, om du hatar broccoli, då kanske du ska hitta något annat som du tycker är supergott, men som också är nyttigt, så att säga.
Ja. Bra för dig.
Och bra för dig. Och samma sak med träningsform, liksom. Så att, så men det är alla... klart att, och egentligen så är det lite lustigt, för att idag så behöver vi fortfarande tänka så, men om 10-20 år som vi pratar, då har vi ju kanske tagit och modifierat genetiskt så att vi äter chips som, om man nu älskar chips.
Men om man älskar choklad, får man leva på det då?
Ja, men precis. Men som egentligen, med alla de här grejerna, med egenskaper av liksom tomater kanske. För att, det vill säga att du kan gå in och klippa och klistra i generna ju, så att det fortfarande kanske smakar som chips, ser ut som chips, men har extremt mycket näring och bra grejer i sig.
Det bästa av två världar.
Precis. Varför välja om du kan ha?
Ja, det jag tackar väl ingen nej till.
Nej.
Det låter väl hur bra som helst.
Verkligen. Men tycker du att, alltså, skulle det vara en bra ordination, dopaminflasher, liksom, att man går igenom den biten som läkare?
Ja, det tror jag. En strategi för hur man ser till att hålla dopaminflödet bra.
Mm.
Och det innebär liksom att ja, men det handlar ju inte bara om att få dopaminkickar, men att se till liksom helheten, att ja, men så att du ska, det ska inte vara så att du får såna kickar så att du hela tiden går omkring och får abstinens efteråt, utan att du faktiskt på ett, återigen, precis som vi nu pratar om det här med livsstil, ja, men det måste vara någonting man kan göra långsiktigt. Mm. Och så måste det också vara med hur man beter sig dopaminmässigt i hjärnan.
Ja.
Men extremt viktig aspekt.
Och sex är viktigt.
Ja, men sex är bra för att, och det är inte självaste, alltså man rör på kroppen, mm, man har närhet,
mm,
som är väldigt viktig, och beröring. Jag tror att, alltså, så att sex och beröring framförallt. För beröring, då kommer vi in på ett annat ämne, oxytocin,
mm,
som också är jätteviktigt. Man kallar det för liksom myspyshormonet. Ja, alltså,
visst är det det som efter en förälskelse så är det först dopaminflash.
Först dopaminflashen.
Och sen blir det...
Ja, det går över. Det, oxytocinet måste ta över för att det liksom ska hålla i längden.
Mm. Mm. Okay.
Och så att det gäller då liksom kramas och beröras, ja, och ja, och det behöver man ju inte bara göra heller i en liksom personen man ska ha sex, men det är väl bra att överhuvudtaget liksom,
ja. Ja.
Kramas, ja, och närhet överhuvudtaget. Jag tror att i Sverige är vi ju också, vi är inte så vana vid den här fysiska närheten.
Men du vet man ju hur mycket bara en kram kan göra för en. Hur man kan liksom känna hur bra man mår av det.
Ja,
det,
verkligen.
Det är ju liksom så här självklart när man pratar om det.
Precis.
Och för det finns ju också hur mycket studier som helst också som visar på att typ vid psykisk ohälsa eller depressioner, att fysisk beröring och kramar och sånt, närhet,
definitivt,
är väldigt bra.
Definitivt.
Att det lindrar.
Och det är verkligen för att det sprakar liksom av kemikalier då i hjärnan som är bra för oss. Och där tror jag återigen tillbaka till det här med närhet och kärlek. Alltså att jag tror att när man har motgångar och svårigheter, eller överhuvudtaget när man försöker att uppnå mål i livet och behöver kämpa för det, va, så är det extremt viktigt att hela tiden kunna fylla på med kärleksbränsle. Liksom.
Mm.
Eller så är det för mig i alla fall. Det är där jag får mitt driv, där jag liksom får min ork för att fortsätta.
Mm.
Och det är ett annat citat också som jag gillar, som Rocky, ni vet, ja, Rocky, boxaren,
ja.
Rocky.
Ja.
Han säger någonting i stil med att det är inte hur starka slag du får, eller du ger. Det handlar inte om hur hårt du slår, utan hur starka slag du får och ändå reser dig upp. Det är det det handlar om.
Mm.
Jag tror att det är liksom, och för att kunna resa sig upp och fortsätta, så tror jag den här komponenten med att känna sig älskad och vara omringad av människor, bra personer, det är verkligen avgörande.
Ja, för vi hade en fråga där, som, för nu har vi pratat mycket om det här med att man väljer en, liksom, man väljer att se andra saker när man är långt där nere, och när man drabbas av cancer som närstående eller drabbas själv, så alltså man kan ju lätt såklart också hamna i en depression, och en psykisk ohälsa kommer ju ofta som ett brev på posten när man drabbas av någonting sånt här. Vad skulle du säga, vad har du för tips där? Hur ska man
verkligen se till att omge dig med människor som du tycker om, men som också verkligen tycker om dig?
Ja.
Mm. Och verkligen ser dig som en person, alltså, som sagt, så att det inte blir det som definierar dig, så att det inte blir det som definierar hela ditt liv, utan att det får bli någonting som har uppstått som du tar dig bortom, så att säga, tar dig igenom och kommer ut på andra sidan.
Att man har liksom små knep där, att man tar till små sådana steg åt gången. Man kanske liksom inte orkar.
Precis, en massa olika hjärnknep är bra.
Ja.
Men jag tror att det är verkligen en avgörande faktor. Träffa inte människor som på något sätt inte... Ja, men jag kan själv känna, liksom, jag har gått omkring själv och tänkt så här i ganska mogen ålder, nu 37 år. Man går ändå omkring och bryr sig hela tiden om vad andra tänker och tycker om en.
Mm.
Man tror att man liksom har kommit över det här stadiet, och att som man brydde sig så mycket när man blev mobbad i skolan, liksom, att det fortfarande fyller så mycket.
Mm.
Att det där lilla jaget fortfarande bara är litet. Mm. Väldigt, väldigt litet. Ja. Och det handlar liksom om att omge sig med människor som verkligen tycker om en för den man är. Och som, alltså det låter klyschigt, ja, men det är verkligen viktigt på något sätt. Mm. Och lära sig att inte döma sig själv och inte vara för hård mot sig själv faktiskt.
Mm.
Det är någonting jag är nog ganska hård mot mig själv på alla möjliga sätt. Och jag tror att liksom, acceptera att man
sina fel och brister.
Ja, men se framförallt också sina styrkor.
Ja.
Se hur
tro på sig själv.
Tro på sig själv.
Lyfta sig själv och se till att man har människor runt omkring sig som lyfter en
och
där, också.
Och då är det bra att ha människor precis som faktiskt ser, som har sett dig också. När du inte är nu nedslagen och har fått den där smällen.
Om man inte har det då? Om man är väldigt ensam och liksom inte riktigt...
Då tror jag faktiskt att teknologin gör oss nytta idag. Mm. För det finns så mycket bra forum och som man kanske kan hitta virtuellt som inte fanns för 20 år sedan. Och att... och där kanske vi andra har ett ansvar också. Att se till att alla människor får den här basala nätverket runt sig.
Absolut. Mm. Där säger du något väldigt viktigt tycker jag.
Ja, nej, men så att inte bara kanske säkra att man själv har det här nätet, utan titta alltid till höger och vänster om dig och tänk, den här personen, är hon ensam?
Verkligen.
Se då till och kanske interagera med dem.
Men kan den virtuella världen ge samma effekt som den riktiga?
Nej, jag tror inte att än idag i alla fall så ger det ju inte samma effekt. Utan det handlar om att träffas, röra, ta på varandra, äta en god måltid, lyssna på fantastisk musik och så vidare tillsammans. Göra saker som berör en, vad den är.
Men vad är lycka för dig?
Ja, men för mig så betyder faktiskt just familj och vänner, framförallt familj kanske, som människor som tycker om en väldigt mycket. På det sättet, jag är en ganska sårbar person på det sättet. Jag, och även om många kanske kan uppleva en som ganska sådär stark, som en nästan... som ensamt har gjort mycket saker och tagit sig igenom mycket i livet. Men jag tror att någonstans så, för mig har det alltid varit viktigt, till exempel, jag vet att jag har en bror som förstår mig ganska väl och jag har en hämtar min och idag så har jag en man som jag vet, jag kan dela tankar med och sådär. Så för mig är lycka faktiskt det, att bli förstådd. Jag tror att det är en stor del av att vara lycklig, det är att bli förstådd.
Det skriver jag under på. Ja. Det håller jag med dig om.
Men du sa att du var en dopaminjunkie också. Mm. Var får du dina dopaminflasher ifrån?
Alltså det kan vara allt ifrån att prata om en idé, liksom rent intellektuellt sådär, prata om en idé som den man pratar med förstår och tar till nästa steg och utvecklar ännu mer och ger en aha-känsla. Så det kan ge en dopaminkick. Men sex kan naturligtvis också, och har man inte en partner så kan man ju vara glad över att man faktiskt kan tillfredsställa ganska mycket där på helt egen hand.
Finns
lösningar på allt.
Men det är väl kvalitet framför kvantitet?
Definitivt, jo, men så är det verkligen. Så är det verkligen. Och plus att det här med relationer, visst, man har sett att det är fördelaktigt att vara i en relation rent hälsomässigt, alltså om du är gift i många år till exempel, och så vidare. Det är en positiv faktor, såklart, att du till exempel inte är ensam och så. Men att vara i en dålig relation, det är ju uselt hälsomässigt. Så att är du med någon som begränsar dig, som på något sätt gör att du blir en sämre version av dig själv, lämna och se till att ta dig till, umgås med personer som uppskattar dig istället för den du är,
men,
och som ger dig den energin istället.
Ja. Ja, men det är så himla intressant det där du säger också, att ett parförhållande, det här som man hör om folk som är gifta i 60 år och så dör den ena. Och så tar det inte så lång tid förrän det andra inte heller orkar med. Och vad händer
men
där?
Det, det finns ju forskning kring, man pratar faktiskt om hjärtekross. Och det är så att det är ju återigen viktigt att förstå liksom att där är det också lite lustigt att vi så mycket delar upp det fysiska och det mentala och psykiska. Att det är ju liksom ett och samma system på något sätt. Och där har man sett att om man har en partner som dör så är det 21 gånger högre risk att dö i en hjärtinfarkt närmaste 24 timmarna.
Det
alltså det är
galet.
Mycket högre
och det
risk.
Alltså,
eller första veckan, förlåt. Den första veckan har man en
men
så
vad har man
risk.
Sett händer? Vad är det som händer?
Man vet ju inte exakt mekanismen och det kanske är en teori kan ju vara att den här enorma stressen och påfrestningen rent psykiskt gör att du får mer inflammation i kroppen till exempel. Och inflammation vet vi ju ökar risken för de här sjukdomarna. Men, så jag tror att också därför, om vi nu tar det här med ja, men om en person dör eller någon blir sjuk i omgivningen, omfamna dem istället. Se till att göra roliga saker med dem. Inte liksom, och det jag menar med omfamna, det är inte bara att träffa och trösta.
Nej.
För det kanske inte är det de behöver. Se, fråga vad de behöver. Och gör det istället. Eller var kreativ och gör någonting roligt. Ge dem en dopaminkick.
Ja.
Överraska med något kul.
Ja, verkligen.
Så att, men det gäller ju, det är ju väldigt situationsberoende. I vissa fall är det liksom inte relevant. Men se vad du kan göra. Jag tror att återigen, det handlar om ledarskap. Se vad du kan göra för andra. Det är liksom, jag tror att idag är vi också så himla fokuserade. Alla ska hitta sig själva, alla ska...
Men hur mycket ger inte för en själv att ge saker till andra? Det växer man ju av själv otroligt mycket.
Obeskrivligt, såklart.
Så att det gäller att inte glömma bort det.
Verkligen, bara... så är det.
Superviktigt.
Ja.
Jag tycker du också tog upp ett bra exempel i Nyhetsmorgon när du på TV4 Nyhetsmorgon när du pratade om några olika exempel som man kan göra för att höja eller få, om man till exempel är singel eller mycket ensam. Bara sådana här saker som att umgås med vänner som vi har pratat om nu, omge sig med människor som får en att må bra.
Just
vänner,
det.
Familj, lyssna på musik. Vad var det mer du sa?
Precis, nej, men absolut. Där är det också. Liksom, jag tror att det var inslaget inför Alla hjärtans dag. Och det blir ju också en press. Liksom. Mm. Alla ska vara så... Och idag med sociala medier, allting ser så perfekt ut.
Och det ska
liksom,
vara så stort.
Ja, precis. Och egentligen... det verkligen på det sättet så är det ju väldigt tacksamt. För det behöver inte kosta något och det behöver inte vara särskilt svårt heller. Utan det är ju bara liksom hitta en människa, stirra in i ögonen på dem och ta
jag
dem i handen.
Ja.
Sitt, le, prata, lyssna på musik. Och då ska det gärna vara musik som verkligen berör dig. Det måste vara någonting som du älskar, som just du verkligen går igång på.
Mm.
Så får du en enorm dopaminflush.
Mm,
så det behöver inte vara så avancerat. Det kan verkligen vara i det där lilla. Men det gäller bara att liksom se det och omfamna det.
Jag ska gå på konsert ikväll. Det tror jag kommer bli en riktig dopamin. Alltså det kan man ju känna typ en vecka efter att man har gått på en konsert. Att man är hög av någonting. Så att det är ju otroligt.
Bara det här med att slå på musik hemma också. Det är ju jättestor skillnad. Bara vaknar man på en dålig dag.
Mm.
Visst var det så du började dina dagar?
Jo, men precis. Så egentligen så ja, men det är det jag tänker. Att, alltså när man, det är inte så att man vaknar varje dag. Eller jag är i alla fall inte så. Vaknar varje dag och är på strålande humör.
Mm.
Utan man har liksom dagar. Själv är jag lite halvmelankolisk ganska ofta. och det är faktiskt lite jobbigt nu när jag har två småbarn hemma och det har gjort att jag inte kan lyssna på min melankoliska musik lika mycket därför att de börjar gråta av det. Alltså de blir ju, barn är ju väldigt känsliga tydligen. De kan höra liksom att men det där det låter lite
skrämmande kanske.
Ja,
berör.
Det berör dem. De är så extremt känsliga för tonaliteten i musiken och jag älskar, jag är en total sucker för liksom melankolisk musik. Så att jag väntar när de är ute så sätter jag på något i högsta volym, jag vet inte hur grannarna upplever det, men Och helst av allt så står jag och sjunger själv till det.
Men kan det liksom vända? Kan det, om du vaknar upp och har känner att det är ingen bra dag idag, jag känner verkligen inte för den här dagen. Kan det vända genom att du
definitivt
sätter på musik?
Definitivt. Ja.
Men ibland kan jag tycka att det är svårt att ta det steget om man bara tycker att dagen känns för jäklig och
precis,
man bara har ingen, man är inte, men då är det så svårt att bara säga nej, nu ska jag lyssna på musik och försöka få det här att vända.
Just det, men vet du Lotta, det tänker jag så här att man gör ett försök.
Ja.
Och vänder inte så är inte det hela världen. Nej. Då är det viktigt att tänka att då är den här dagen
precis,
så.
Precis, för det är det som vi pratade om förut. Att ibland behöver man ju också dem.
Ja, då
så
accepterar man att härligt, då har jag en melankolisk dag.
Exakt. Det är här jag ska
det
vara
gör
idag.
Att det är här jag ska vara idag.
Precis.
Det gör att jag faktiskt får en liksom ännu större effekt av morgondagens positiva dag. Så att
jag tar sats inför kommande dag.
Precis. Så egentligen gör ett försök. Försök att ta ledarskap och ge kommando till hjärnan för hur den ska bete sig. Men hjärnan är extremt komplex och himla mycket smartare på många sätt än vad jaget är väldigt ofta. Och då får man acceptera att okej, nu fick du mig. Men jag kommer igen.
Precis. Jag tar revansch.
Jag tar revansch. Det är det. Revanschlystnaden får man liksom aldrig, den får aldrig försvinna.
Nej, precis. Det är lite så jag brukar tänka såna dagar att ja, men då backar jag och så försöker jag att ta sats inför nästa dag som kommer bli mycket bättre och liksom samlar energi från den här skitdagen.
Yes.
Men gud, vilket otroligt intressant avsnitt det blev, Emma.
Ja.
Och nu har det ju gått en vecka sedan vi spelade in och vi missade ju helt att tacka Mona, så att nu sitter vi här en vecka senare och ska bara säga det, att vi är otroligt tacksamma för att Mona kom och pratade med oss.
Jättestort tack till Mona för att hon var, alltså herregud vad intressant person,
ja,
känner jag.
Verkligen. Det blev så himla stressigt i slutet för att vi hade så mycket att prata om och klockan bara sprang iväg och så helt plötsligt så sa hon att men gud, vi måste typ sluta nu för att jag ska iväg och ha ett föredrag om en halvtimme. Så hon var lite tidsoptimist där.
Ja, jag tror vi var det alla tre. Alltså, taxi som väntade.
Ja,
och det, tiden går fort när man har trevligt.
Ja, men verkligen. Alltså, och det gjorde det då.
Ja.
Så att vi missade helt att säga tusen, tusen tack till Mona att hon kom och
förgyllde våran podd.
Ja.
Ja. Och delgav otroligt intressant och viktig information,
ja,
tänker jag, till alla där ute.
Verkligen. Tusen, tusen tack, Mona. Nu har vi sagt det 100 gånger.
Då har det gått fram i alla fall.
Ja. Och tack för att ni lyssnade.
Ja, tusen tack för att ni har lyssnat. Och in och följ oss på Instagram där vi heter Cancersnack. Även på Facebook, där kan ni gilla vår sida. Så följer ni oss även där. Skicka gärna meddelande eller mail till oss. Mailen är cancersnacket@gmail.com.
Mm.
Kan ni skicka in antingen om ni har någon fråga till oss eller något ämne ni vill att vi ska ta upp, så gör vi gärna det i podden. Eller om du har någon personlig problematik som ni vill att vi ska diskutera i podden, så gör vi jättegärna det.
Exakt.
Så hör av er jättegärna och tusen tack till alla er som har lyssnat.
Ja.
Det gör oss otroligt glada och varma i hjärtat.
Ja, och vårt samarbete med War on Cancer fortsätter. Så att in på deras hemsida och köp ditt War on Cancer-armband så bidrar du med uppbyggnaden av den plattformen som är väldigt viktig.
Uppge koden Cancersnack i kassan så får du fri frakt.
Yes.
Tack så jättemycket för att du har lyssnat den här veckan.
Hej då!